Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Deficit Myth av den amerikanska ekonomen Stephanie Kelton är en populärvetenskaplig bok om makroekonomi och finanspolitik. Med modern penningteori, ofta kallad MMT, som utgångspunkt granskar Kelton den vanliga föreställningen att statens budget fungerar som ett hushållskonto. Hennes huvudfråga är inte främst hur staten ska få fram pengar till sjukvård, utbildning, klimatomställning eller infrastruktur. Istället frågar hon vilka verkliga resurser som finns, vad samhället behöver och när offentliga utgifter riskerar att driva upp inflationen. Boken riktar sig särskilt till en amerikansk kontext där den federala staten ger ut sin egen valuta, den amerikanska dollarn. Därför går resonemangen inte automatiskt att föra över till Sverige som är en mindre öppen ekonomi med egen krona eller till euroländer som saknar egen nationell valuta. Kelton vill inte säga att varje underskott är klokt. Syftet är att ersätta förenklade skuldrädslor med en diskussion om kapacitet, inflation, fördelning och offentliga mål. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, varför staten inte kan jämföras med ett hushåll. Keltons mest grundläggande invändning gäller liknelsen mellan statens ekonomi och privatekonomin. Ett hushåll måste först tjäna, låna eller sälja tillgångar innan det kan spendera. Den amerikanska federala staten verkar däremot inom ett valutasystem där den har en central roll i skapandet av dollar. Därför, menar Kelton, beskriver uttrycket att staten måste hitta pengar före en utgift inte de operativa förutsättningarna särskilt väl. Statliga utgifter tillför pengar till den privata sektorn medan skatter drar in pengar igen. Statsobligationer behandlas i boken främst som ett sätt att hantera räntor och erbjuda säkra finansiella tillgångar. Inte som ett bevis på att staten först måste låna sparade dollar för att kunna betala sina räkningar. Poängen är inte att staten saknar alla begränsningar. Den verkliga begränsningen är om ekonomin har arbetskraft, material, energi, teknik och produktionskapacitet för det som ska köpas. Om staten försöker köpa mer än vad ekonomin kan leverera kan priserna stiga. För svenska läsare är avgränsningen viktig. Sverige har visserligen en egen valuta men är mer beroende av handel, import och växelkurs än USA. Keltons kritik riktas alltså mot en förenklad budgetmetafor, inte mot ansvarsfull ekonomisk politik. För det andra, underskottet får mening genom den privata sektorns överskott. Boken förklarar underskott med hjälp av sambandet mellan statens, hushållens, företagens och omvärldens finanser. När staten har underskott tillför den nettofinansiella tillgångar till resten av ekonomin om man ser bort från vissa förenklingar. Statens röda siffror motsvarar då i bokföringsmässig mening ett överskott någon annanstans, antingen hos den inhemska privata sektorn eller i relationen till utlandet. Kelton använder detta för att utmana idén att varje offentligt underskott automatiskt tränger undan privat välstånd i en ekonomi där hushåll och företag vill spara. Och där landet har underskott i handel med omvärlden kan offentliga underskott tvärtom stödja inkomster, efterfrågan och privat sparande. Resonemanget är inte ett argument för att staten alltid ska expandera sin budget. Det är ett sätt att visa att kravet på ett statligt överskott också får följder för andra sektorer. Om staten sparar samtidigt som privata aktörer försöker spara och exporten inte fyller luckan kan den samlade efterfrågan försvagas. För Sverige blir analysen relevant men måste läsas med hänsyn till landets handelsöverskott, konjunktur och institutioner. Bokens styrka här är att den flyttar fokus från en ensam budgetsiffra till hela ekonomins sammanlänkade balansräkningar. För det tredje. Inflation och resursbrist är den centrala gränsen för utgifter. Kelton ersätter frågan om huruvida staten har råd med en annan fråga, nämligen om ekonomin har lediga resurser. När det finns arbetslöshet, outnyttjade lokaler och möjligheter att öka produktionen. Kan ökade offentliga utgifter enligt hennes ramverk mobilisera resurser utan att priserna nödvändigtvis skenar? Men när arbetsmarknaden, energisystemet, byggkapaciteten eller tillgången på viktiga insatsvaror redan är hårt ansträngda kan ytterligare efterfrågan istället ge inflation. Detta är en avgörande nyans i boken. MMT framställs inte som ett påstående att pengar kan skapa fler sjuksköterskor, bostäder, elnät eller naturresurser över en natt. Pengar kan styra efterfrågan och finansiera organisering, utbildning och investeringar, men de ersätter inte reala resurser. Kelton betonar också skattens funktion som ett verktyg för att dämpa efterfrågan och frigöra utrymme när inflationstrycket blir för stort. Skatter handlar alltså i hennes analys inte enbart om att finansiera utgifter. Kritiker av MMT brukar invända att det är svårt att bedöma kapacitetsgränser i realtid och att inflationsprocesser kan vara svåra att bromsa. Den invändningen gör frågan praktiskt krävande. Boken är ändå tydlig med att en ansvarsfull finanspolitik ska bedömas efter inflationsrisk och resursanvändning, inte efter underskottets storlek isolerat. För det fjärde. De sex underskottsmyterna bakom åtstramningspolitiken, The Deficit Myth, är uppbyggd som en systematisk uppgörelse med återkommande argument i den politiska debatten. Kelton avvisar bland annat påståendet att staten måste budgetera som en familj, att underskott lägger en skuld på framtida generationer. Att de alltid tränger undan privata investeringar och att de i sig bromsar långsiktig tillväxt. Hon granskar också tanken att statsobligationer gör staten beroende av utländska långivare. Samt idén att pensionssystem och sjukvårdsprogram oundvikligen leder till en statsfinansiell katastrof. Hennes metod är att skilja mellan monetärt suveräna staters faktiska betalningsförmåga och de politiska prioriteringar som ofta döljs bakom språk om att pengarna är slut. Framtida generationer ärver enligt Kelton inte bara statsskulder. De ärver också vägar, forskning, klimatpåverkan, utbildningsnivå, privat förmögenhet och kvaliteten i offentliga institutioner. Därmed blir det viktigare vad resurser används till än om en viss utgift bokförs som underskott. Samtidigt innebär detta inte att offentliga program är automatiskt effektiva eller rättvist utformade. Ett dåligt projekt kan slösa arbetskraft och material även om staten kan betala i sin egen valuta. Boken angriper alltså en viss sorts budgetmoral, men lämnar kvar behovet av demokratiska prioriteringar, genomförandekraft och kontroll av verkliga kostnader. Slutligen. Full sysselsättning och offentliga investeringar som samhällsval. Kelton använder MMT för att argumentera för att arbetslöshet, ojämlikhet, bristande vård och eftersatt infrastruktur inte främst ska förstås som följder av att staten saknar pengar. De är politiska och institutionella problem som kan mötas om det finns människor, kunskap och materiell kapacitet att sätta in. Boken kopplar därför diskussionen om underskott till investeringar i exempelvis klimatåtgärder, utbildning, hälsa, bostäder och robust infrastruktur. Ett återkommande MMT-förslag i Keltons bredare arbete är en offentlig jobbgaranti där staten fungerar som arbetsgivare i sista hand. Tanken är att den kan ge personer som står utanför arbetsmarknaden ett arbete och samtidigt skapa en stabilare lägsta nivå för sysselsättning och löner. I boken fungerar detta som ett alternativ till att enbart använda arbetslöshet för att dämpa inflation. Förslaget väcker samtidigt rimliga frågor om vilka arbeten som ska utföras, hur kvalitet ska säkras och hur program ska samspela med kommuner och privata arbetsgivare. Keltons större poäng är dock att budgetregler aldrig är neutrala. Att avstå från investeringar är också ett val, med kostnader i form av förlorad produktion, sämre folkhälsa eller ökade klimatrisker. Hon vill att politiken ska värdera dessa kostnader lika seriöst som ett budgetunderskott. Sammanfattningsvis. The Deficit Myth passar läsare som vill förstå varför ekonomiska debatter så ofta fastnar i frågan om finansiering och som vill pröva den vanliga synen på statsskuld och budgetunderskott. Den är särskilt användbar för personer med intresse för samhällsekonomi, offentlig politik, arbetsmarknad, välfärd eller klimatinvesteringar. Man behöver inte acceptera MMT för att ha behållning av boken. Den ger ett tydligt språk för att skilja mellan finansiella siffror och samhällets verkliga resurser som arbete, energi, kompetens och produktionsförmåga. Den hjälper också läsaren att se att skatter kan ha flera funktioner och att ett underskott inte ensamt säger om en politik är ansvarsfull eller skadlig. Det som särskiljer Keltons bok från många introduktioner till statsfinanser är dess konsekventa fokus på monetär suveränitet och hennes direkta koppling mellan nationalräkenskaper och politiska vägval. Istället för att främst diskutera hur budgeten ska balanseras, frågar hon vad som ska produceras, vem som får arbete och när inflationen sätter en faktisk gräns. Samtidigt bör svenska läsare läsa den med jämförande blick. Bokens institutionella exempel gäller främst USA och frågor om importberoende, växelkurs, EU:s regelverk och Riksbankens roll kräver egen analys. Som debattbok är den tydligt argumenterande. Just därför är den värdefull som underlag för kritisk läsning där man kan väga Keltons ramverk mot invändningar om inflation, genomförande och politisk disciplin. Om du vill stödja Stephanie Kelton, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!